Det viktigaste är inte att ha en plan, för då kommer man jobba ihjäl sig efter någonting som är irrelevant. Utan att hela tiden justera det och veta vilken riktning man är på väg i. Välkommen
till Logistikpodden.
Om logistik,
transport
och supply chain management. Varmt välkommen till Logistikpodden magasin, där vi idag pratar om vad vi tar med oss från en panel med framstående entreprenörer inom logistikbranschen. Vi har också haft webbinar med er lyssnare, vilket vi tyckte var superkul, och berätta lite om vad vi pratar där om. Vi reflekterar över Sveriges miljömål och vad effektiva godstransporter egentligen har för roll i det hela. Och så pratar vi om varför forskningen tagit språng framåt och hur PO håller på att bygga upp sitt smarta hem. Men innan vi kommer dit så får vi först träffa vår samarbetspartner igen, Elmia Lastbil. Och i slutet av magasinsavsnittet så avslöjar vi också hur du kan vinna 2 biljetter till Elmia Lastbil och ta del av det senaste inom branschen. Så varmt välkommen!
Hej, jag heter Emil Ottlands och jag jobbar som mässansvarig för Elmia Lastbil.
Och förra gången när vi fick lära oss lite om Elmia Lastbil så var det ju när det inträffar, att det är Jönköping i augusti och att det är ett väldigt stort mässområde. Men du nämnde också att det var ett scenprogram. Det finns ju väldigt många aktuella frågor i branschen. Hur har ni tänkt och funderat när ni har satt ihop det här, och vad kan man förvänta sig att hitta där?
Ja, det här har ju nästan varit den roligaste utmaningen, tycker jag. Att försöka fånga hela lastbilsbranschen i ett scen- och seminarieprogram. För att det är ju så att mässan speglar hela branschen. Och vi ska fånga framtidens frågor. Vi ska fånga de frågor som man står och går i här och nu. Vi ska fånga allt från teoretiska logistikfrågor till skruv- och mutternivå. Vi har ju liksom både ingenjörer och verkstadsmekaniker och truckers och politiker på plats. Hur formar vi ett program som alla hittar något intressant i? Ja, vi har ju försökt måla med de stora penseldragen helt enkelt, som just fångar det övergripande i branschen, och hoppas att utställarna fyller på med det mer spetsiga, specifika som rör deras produktnyheter och så. Så vi har försökt sätta samman olika paneler på de stora teman som kan ha intressanta samtal. Man kan borra i utmaningar och trender, komma fram gemensamt till nya lösningar kanske. Så.
Det är ju valår i år, och bara några veckor efter Elmia Lastbil så kommer vi att gå till valurnorna. Kommer det att märkas i seminarieprogrammet?
Japp, absolut. Det är ju superintressant. Förra gången mässan gick var ju 2018, då var det också valår. Och nu står vi 2 veckor innan valet igen. Givetvis måste vi ju diskutera de stora transportfrågorna här. Vi har några politiska debatter, vi har framförallt tunga politiker på plats från både departementet och utskotten och sådär. Och det bäddar gott för riktigt intressanta frågor inför upptakten.
Det här scen- och seminarieprogrammet som ni har, det löper ju över flera dagar. Är det olika tema, eller är det en mix som man får de olika dagarna, eller hur har ni lagt upp det?
Bra fråga. Vi har ju försökt täcka in så att man kan få något lite gottigt varje dag. Till exempel framtidens drivmedel, oavsett om vi pratar om elektrifiering eller andra alternativa fossilfria drivmedel, så har vi försökt lägga in till exempel så att man ska kunna få lyssna på det nästan varje dag.
För jag tänker att i samband med att man sätter ihop ett sånt här program så gör man ju också en omvärldsspaning. Vad är de stora frågorna som ni känner att de här är relevanta för lastbilsbranschen och de måste få plats?
Det är ju en svår fråga att svara på så, för det är väldigt många frågor. Men om jag måste svara så skulle jag nog säga elektrifieringen måste ju vara med där. Elektrifiering och laddinfrastruktur. Alltså det här ställer ju en rad saker på ända. Vi har liksom ett teknikskifte som påverkar allt från transportplanering och logistikfrågor till kompetensen i såväl förarhytten som på verkstadsgolvet. Och när vi ska mecka med eltrucken och anpassa våra påbyggnader. Det här måste vi verkligen fånga på rätt sätt och spegla i vårt program. För det är det folk funderar över. Sen kan man prata om andra utmaningar och trender så också. Och kompetensförsörjning är ju något som rent generellt är en utmaning för branschen framåt. Inte bara när vi pratar om elektrifiering och verkstadsgolvet där, utan överlag i hela branschen. Och sen kopplat till elektrifieringen så framtidens drivmedel rent generellt, det kanske inte bara är el. Jag tycker det är jätteintressant att bena lite i den här frågan. Hur bygger vi en infrastruktur för hela paletten? Ska man kunna tanka alla drivmedelslag parallellt bredvid varandra på samma mack med samma betalmedel? Det är inte helt enkelt hur vi löser den här frågan.
Stora omvärldshändelser som också i sin allra högsta grad har påverkat försörjningskedjor och transportlogistikbranschen är ju också något som är på tapeten. Kommer det också att finnas med i programmet?
Ja, absolut. En anledning till att mässan inte har gått på 4 år är ju för att vi stod mitt i pandemi när den skulle ha gått senast. Så att det har ju påverkat oss, det har påverkat våra utställare, besökare, det har påverkat hela branschen, och vi måste spegla det här och adressera de frågorna i vårt program. Jag tänker på, oavsett om vi pratar om pandemi, halvledarbrister i krig eller så det påverkar ju våra transporter och logistikflöden. Det påverkar vad utställarna får för nyheter att visa upp. Det påverkar hur vi pratar rent teoretiskt om det då i programmet. Ja, hur ska vi ha det i framtiden? Hur ska vi bygga upp våra kedjor på bästa möjliga sätt?
Så för de som besöker er då kan man förvänta sig att både få se nyheter men också få alla möjligheter att ställa de där frågorna som kanske kryper under skinnet på en. Var hittar man mer information om mässan och det här programmet som vi har pratat om?
Hela sena seminarieprogrammet och mer information om mässan och utställarlistan finns såklart på vår webb. elmia.se/lastbil.
Och vi kommer att återkomma ytterligare en gång och träffa Elmia Lastbil, och då kommer det vara några veckor kvar bara till själva eventet, och då kommer vi att prata lite mer om vad man kan förvänta sig när man kommer dit. Så att missa inte det efter semestern. Och med det så vill vi tacka Elmia Lastbil för att ni hjälper oss att sprida kunskap och inspiration om logistik, transport och supply chain management.
Tack!
Nu är det snart sommar, det står inför dörren och det har hänt en massa sen vi hördes av sist. Vi har bland annat haft ett webbinar som vi tyckte det var jättekul. Vi träffar ju sällan er lyssnare live, och därför tycker vi det är fantastiskt kul att få prata med er, se vilka ni är, höra vilka frågor ni har och utbyta idéer och tankar och erfarenheter. För att det är ju så att ni sitter på otroligt mycket kunskap också och kan ha stor nytta av att utbyta idéer och tankar sinsemellan också. Vad tar du med dig från webbinariet, PO?
Ja, men alltså det var väldigt, väldigt roligt, och det var ganska många som var med denna gången. Fler än förra gången, och det blev mycket snack, så mycket att vi inte hann med allt faktiskt. Men vi skulle ta upp en del av grejerna sen i våra miniavsnitt i sommar som vi inte hann med, eller i kommande magasinsavsnitt. Det vi pratade om och började prata om var ju nearshoring, det vill säga det här med att man flyttar produktion eller lager närmre slutanvändare på grund av all osäkerhet som har funnits i de globala försörjningskedjorna. Vi pratade också om vilka trender och tekniksprång som har förvånat oss mest under de senaste åren och vad vi ser fram emot. Sen hade vi ett avsnitt om hur man kan tänka när man ställs inför en ny teknologi, och hur en slags ramverk eller modell för hur man kan bedöma vad kommer den här att innebära för mig, för mitt företag, för min bransch och så vidare. Och där lämnar du väl lite tips på hur man kan tänka på det där.
Precis, det var ju både en modell, och sen efter det så diskuterade vi också hur man skapar just den här ständiga utvecklingen. För det är ju en sak att många tycker att det händer så himla mycket och vi måste förändras. Men så tänker man att det behöver vara de här stora sprången. Men det är lite som träning. Om man går dit en gång per året och så kör man världens pass, så händer det ändå inte så där jättemycket, men man får väldigt ont i kroppen och inte vill gå dit igen. Så att på något sätt handlar det ju om att få till det här också. Och sen så tipsar vi också om de avsnitt i Logistikpodden som har lyssnats mest på. Och också gav lite hint om vad vi har våra lyssnare. Så att det har du att se fram emot under sommaren.
Ja, och ja, det kommer ett antal miniavsnitt. Ni har sett dem eller lyssnat på dem förut. Det är ju när vi behöver ha lite ledigt också. Då har vi gjort ett webbinar och så har det blivit ett antal. Vad kan det vara? Ibland 5 minuter, ibland 10 minuter långa. Där vi då förklarar något eller svarar på någon fråga. Eller tar upp något annat som dök upp under det här webbinariet. Då.
Och missar du webbinariet och känner ändå så att jag skulle vilja vara med, så kommer det fler. Men också ta chansen att skicka in en fråga till oss. Vi tycker att det är jättekul att diskutera och höra var just ni står just nu. Så att skicka ett mejl till hej@logistikpodden.se så dyker det upp i både min och PO:s inbox. Och då kan vi ta med dig i kommande avsnitt. Vad har hänt mer på din planhalva, PO?
Ja, men samtidigt som ni lyssnade på det förra magasinsavsnittet så var jag och du också på Enride Mesh. Enride som jag jobbar på, vi hade vår första användarkonferens, user conference, i Göteborg i maj. Där vi lanserade lite nya både mjukvaror och hårdvarukoncept. Så att, och fick träffa väldigt många taggade och intresserade, både kunder och samarbetspartners, men också övriga intresserade i logistikbranschen. Väldigt, väldigt kul, måste jag säga.
Och det här är ju, man märkte ju just känslan av att få träffas live igen. Det är ju någonting som är fantastiskt. Jag tycker både att komma dit, få mingla med folk, träffa på dem som man inte har träffat på länge. Jag träffade Lena Götberg och man kunde utbyta det här lite spontana som man missar lite när man måste ringa upp någon eller planera det på ett annat sätt. Så att det var härligt. Det var ju också en väldigt framåt anda, tycker jag, på eventet. Så att det var kul att vara där och jag njuter också just nu med alla studenter och alla som är uppklädda och att det bubblas och det händer saker. Så att det märktes verkligen på Enride och märks generellt sett, tycker jag, runt omkring oss just nu.
Ja, verkligen, verkligen. Och på den här, jag ska inte prata så mycket om konferensen, men en av mina höjdpunkter, det var ju när 4 grundare till 4 scale-ups och startups satt på scen och pratade om hur det är att driva bolag i motvind då, där ingen trodde på det först och sen började ta fart. Det var ju såklart Robert Falk då, vd för Enride, grundaren, men sen var det också grundarna för både Cake som gör elektriska motorcyklar och X-Shore som gör elektriska fritidsbåtar och Heart Aerospace som gör elektriska flygplan. Och alla 4 grundarna satt på scen och hade en mycket, mycket intressant diskussion då kopplat till entreprenörskap och att pusha agendan och vara den som driver på och utmanar en traditionell industri. Så att det var väldigt, väldigt lärorikt och kul att lyssna på. Men vad tyckte du då, Nina, som var på Mesh som en extern? Jag var ju där och har varit med och planerat och liksom känt till det här under lång tid innan själva eventet. Men du som var där och besökte?
Jo, men jag lyssnade ju på samma paneldebatt som du och tyckte att jag tog med mig väldigt mycket därifrån. Jag tycker att det är häftigt att ha 4 personer som också faktiskt är, de flesta av dem, väldigt unga och har byggt upp företag med nya produkter, med ny teknik och verkligen skapat stora företag där de har tagit en idé till någonting som går att dela och verkligen ta på med många och där många kan nyttja deras produkter. Och jag tog faktiskt med mig ett antal punkter just från det. Det ena som de sa var ju att det viktigaste är inte att ha en plan, för då kommer man jobba ihjäl sig efter någonting som är irrelevant, utan att hela tiden justera det och veta vilken riktning man är på väg i. Det andra var att passion är det som räknas, alltså att låta hjärtat leda och att jobba med någonting som verkligen engagerar en istället för att tänka på vad är det som är bra eller smart eller sådär. Det kan man göra sen, men först låta hjärtat gå före. Rekrytera brett för nytänkande. Det är ju någonting som jag tror verkligen att vi kan ha nytta av. Om man tittar på Sverige som ett samhälle så är vi ju rätt så konforma. Och jag tror att där finns det väldigt mycket att hämta. Att få idéer utifrån och från andra bakgrunder man kanske själv normalt sett tänker sig att man ska rekrytera. Sen är det också att starta med strukturen först när man har hittat vägen. Det vill säga inte starta med strukturen och sen bygga vägen därefter. Utan man hittar vägen, det vill säga att du kanske behöver göra ett antal prototyper innan du faktiskt kommer fram till vad är det som efterfrågas på marknaden och hur tar jag fram mig framåt. Och då kan man börja liksom fundera i form av strategier och tänka just att lägga ut den här successiva vägen. Och sen också att testa och misslyckas till man hittar en lösning. Det handlar inte om att ha en idé, testa den och sen säga att nej, det funkar inte. Utan har man en idé, om det sen är självkörande bilar eller om det är elektrifiering eller vad det nu än är, så kan det finnas många olika lösningar och man kan behöva testa många av dem för att faktiskt komma framåt. Man kanske till och med startar ett bolag och lägger ner det innan man startar nästa, men det är en del av vägen. Så att, jag tyckte jag fick med mig väldigt mycket av det som jag bara var inne på vissa punkter. Och det är ju det som är så kul, att få träffas, och det tycker jag också är det som vi har här i Logistikpodden, att få träffa och utbyta idéer och tankar med andra ger väldigt, väldigt mycket.
Ja, verkligen. Och de där reflektionerna jag hade, samma som du, det var en väldigt bra panel som sagt var, och det här med att man måste testa mycket och inte vara rädd för att misslyckas. Och att man faktiskt måste ha en väldigt, väldigt hög hastighet. Testa och hela tiden lära sig och röra sig framåt. Och det är ganska långt ifrån den världen jag kommer ifrån, där man ska tänka 3-årsprojekt. Först ska man skriva en ansökan och sen ska man då i princip från början bestämma vad resultatet ska bli om 3 år efter att projektet har startat. Och ansökan kanske skrivs upp till ett år eller ett halvår innan själva projektet startar. Man kanske inte ens har anställt den här doktoranden än som ska genomföra själva projektet. Och den typen av utveckling är ju otroligt mycket långsammare då, såklart, än den som sker i ett startup där man hela tiden jagar fronten.
Ja, och det tror jag att det känner jag också är det som jag har med mig i bagaget, att man hela tiden ska ha en plan och den ska vara långsiktig och man ska ha koll på målet och sådär. Att för mig har det varit en stor omställning att tänka lite mer korta sprinter, alltså ha en känsla för vad jag är på väg. Men till exempel att du skulle ringa och fråga om jag ville vara en del av Logistikpodden var ju ingenting som jag hade kunnat skriva in i en strategi innan. Däremot hade jag en idé om att jag ville hitta sätt att dela kunskap med flera om logistik för att de ska kunna hjälpa sig själva. Det hade jag ju. Så när du ringde och frågade om Logistikpodden så kändes det ju som, ja, men det är ju en bra lösning på det här utmaningen.
Du var primad och klar där,
ja. Ja, precis.
Så att det, ja, och det var roligt. Och faktiskt idén som jag fick att ringa upp dig, den dök ner som en blixt i huvudet på mig, att vi borde vara 2. Vem skulle jag kunna ringa? Och sen tänkte jag att Nina, det var ju en väldigt kul intervju. Du ställde ju frågor till mig till exempel under den intervjun när jag intervjuade dig. Och sen tror jag 5 minuter senare så hade jag kontaktat dig. Så att på den nivån är det. Det gick alltså på under 10 minuter från att jag bestämde mig för att vi borde vara 2 tills dess att du i princip hade sagt ja.
Och det här är ju så roligt, för jag hade ju tänkt, för du har ju hittat på massa, du har gjort en massa case, du är alltid kreativ i just det här med pedagogik, så jag hade tänkt att, ja men PO, han vill jag göra någonting med någon gång, när, det vet jag inte, men jag tänker att jag fixar en träff med PO, så kan vi bubbla så får vi se var vi är på väg båda 2. Och typ strax därefter så hörde du av dig och bara, du, vi borde ses, jag har en idé, så att på den vägen blir det, och det kan man ju inte alltid planera.
Nej, verkligen inte. Så det var kul. Och den talade nog både till dig och mig i den panelen lite grann. Så. Jag tror att vi bägge funkar lite så som de sa att man behöver göra. Och det är därför jag också har sökt mig till den världen nu där jag finns.
Och sen så har du varit iväg på lite annat också.
Ja, jag har varit på logistikkonferensen Noforma. Noforma är ju en konferens som startade 1989. En logistikforskarkonferens, normalt sett en skandinavisk företeelse, men den har expanderat, så vi hade nu folk från både USA och Korea bland annat. Vi var i Reykjavik och jag var där och hade 2 uppgifter egentligen. Dels så höll jag en keynote där jag pratade om Enride, men sen var jag också med och tillsammans med Ola Hultkrantz på Chalmers arrangerade vi något som heter Educators Day. De före konferensen, för att för 2 år sedan när jag var kvar på Chalmers så var det här en grej som jag och Ola skulle göra. Men sen slutade ju jag och gick till näringslivet, men i och med att jag ändå var där så kunde jag då steppa lite grann tillbaka till min gamla roll. Så där pratade vi om universiteten och hur de är lite utmanade nu av diverse olika trender runt omkring och hur man har klarat av det och hur man också har klarat av covid och sådär. Så det var väldigt, väldigt kul att få prata om de sakerna.
Var det någonting som överraskade dig på konferensen eller som du tänkte att det där var en lite ny aspekt eller här har vi kommit långt de senaste åren?
Både ja och nej skulle jag säga. När man pratar om utbildning och universiteten så tror jag att de flesta universiteten har tyvärr agerat helt elastiskt och är tillbaka där de var innan covid. Med några få kanske undantag där man har nu möjlighet att plocka in gästföreläsare digitalt och så vidare. Men papperstentor verkar fortfarande vara liksom veckans smak på många universitet. Och det där blir jag lite beklämd över faktiskt. För att här hade man en chans att inte bara datorisera utan digitalisera en del av verksamheten. Men många valde att inte ta den. Så att det är väl på den negativa sidan. Men sen på den positiva, det har bedrivits mycket forskning nu under covid-åren och det görs mycket och det händer mycket inom logistikbranschen. Och det märks på kvaliteten på de forskningsartiklar som publiceras och som presenteras på en sån här konferens. Att det skapas mycket kunskap där ute och det behövs. För att vi är inne i en värld som rör sig fortare och fortare vad det gäller teknologisk utveckling. Så att vi behöver fler mötesplatser där forskare och andra experter får träffas och bryta idéer med varandra.
Och det låter ju fantastiskt positivt. Det som jag blir lite nyfiken på just när du säger den här lite effekten av att man vill gå tillbaka till det ursprungliga. Vad tror du den beror på? För jag tänker, nu har vi ändå varit en relativt lång tid. Man har varit tvungen att testa nya system, så man har egentligen lösningarna på plats. Vad är det som gör att man ändå vill gå tillbaka?
Ren och skär konservatism. Det sitter i väggarna. Det sitter i universitetens DNA att tentor ska vara på papper, om man nu har haft det innan. Och man har hela personalkategorier som bara jobbar med att hantera de här papperslapparna. Att gå över och gå helt digitalt är ett ganska stort steg. Det var det jag höll ett föredrag också på den här Educators Day. För jag kommer ju från den här världen. Där jag ser att den datorisering och digitalisering som sker inom universitetsvärlden sker av effektivitetsskäl. Den sker alltså för att man vill spara pengar. Man vill spara antalet timmar som går åt för att examinera en student. Man vill spara någon form av kostnad man har för att intäkterna man får av staten för utbildning, det är per studentpoäng som man examinerar. Och det gäller att man använder så få kronor som möjligt av de här pengarna utan att tumma på kvaliteten. Och det som var min spaning var väl där att det kanske är fel sätt att använda digitaliseringen. Att låta pengaräknarna bestämma varför man ska investera i grejer. Utan att man kanske skulle titta mer på effectiveness istället för efficiency i universitetsvärlden. Och se vad kan de här teknologiska innovationerna som då digital examination till exempel är. Hur kan det hjälpa vår kvalitet? Hur kan vi få upp kvaliteten på vår utbildning, vår examination? Så att vi kan till exempel frigöra tid för att kunna göra annat med studenterna. Kanske mer individualisera deras lärande och deras undervisning och utbildning och så vidare. Och det där är inte helt självklart i universitetsvärlden. För att, som sagt var, det är oftast av besparingsskäl som man driver igenom den här typen av projekt. Och det borde vara av kvalitetsskäl, tycker jag.
Jag tänker samtidigt att det borde vara en tidsfråga. Det jag kan tänka mig just med tent och sånt är att matte kan ju fortfarande kanske vara lite utmanande. Men om jag ser till mina barn som är 12 och 14 så har ju de i princip alla prov digitalt på datorn. Så att jag tänker att när de kommer till högskolan så kommer de ju förvänta sig detsamma där.
Visst kommer de att göra det, visst kommer de att göra det. Och där blir de besvikna då. När de ser att här får man gå till en skrivsal och skriva med papper och penna i 4 timmar. Det är inte 2000-tal, tycker jag.
Nej, och jag tror att man märker ju det på stavning och sånt också, att man är van vid att det finns stavningskontroll, så att jag tror faktiskt att det blir lite utmanande för framtidens generation att skriva med papper och penna. Lite synd tycker jag, för att när man skriver så använder man andra delar av hjärnan också i med att det blir en motorisk del. Så att ibland är det rätt så skönt att sätta sig med papper och penna och kladda lite. Och du var inne på det här också med undervisning och utexamination av personer från universitet. Och det är någonting som jag har haft glädjen av att också ta del av sen vi hördes vid sist. Mina exjobbare är nu klara och har presenterat. Det är ju en så spännande del att följa någons process där man från början är väldigt otränad kan man säga i att lösa ett exjobb som är en lite större fråga. Det här är ingenjörsstudenter. De har oftast gått kurser där det är väldigt väldefinierat vilka målen är och hur man tar sig dit. Och så är det en tenta som är slutmålet. Att istället bli presenterad för ett företag eller ett problem och behöva hitta både vilken fråga du faktiskt ska svara på och hitta svar på den frågan och både ha fötterna ner i teorin och att kunna hämta in en massa information om den här situationen och analysera det. Det är någonting som är utmanande men också det är ju som faktiskt gör att man är redo för att börja jobba. För det är ju så arbetslivet ser ut för de flesta av oss.
Ja, jag har alltid ideologiskt varit emot tentamen som en examinationsform. För det finns inget arbete där du behöver sätta dig var åttonde vecka och skriva ett prov utan hjälpmedel där du redogör för dina kunskaper. Utan man jobbar ju framförallt de yrken som utbildas på en teknisk högskola. Det är ju projektform man jobbar när man kommer ut. Nästan oavsett vilket jobb du får så kommer du jobba i projektform. Du kommer att jobba i olika konstellationer. Ni kommer att ha problem att lösa. Och ni kommer att ha en deadline när det här ska vara klart och någon form av leverans ska ske. Så att examensarbetet är ju egentligen en försmak på hur de kommer att behöva jobba sen när de kommer ut. Och därför borde fler och fler kurser vara av den karaktären. Och det vet jag att man jobbar med. Sen är det väldigt bekvämt att tenta av matte för 200 pers med en tenta, en standardiserad tenta. Men jag är en stor vän av det här med problembaserat lärande och att man faktiskt ska ställas inför en uppgift som man inte riktigt vet om man klarar av och sen få själv ta reda på vilken kunskap behöver jag, men sen behöver man handledning då såklart. Men att man själv gör jobbet. Det är ingen annan som definierar problemet ens åt dig, utan det måste du själv göra också. Så att jag tycker exjobb är väldigt, väldigt kul.
Ja, precis. Och jag tänker att just det här med prov och tentor, det kan jag se som ett delmål, det vill säga ett sätt att för eleverna själva att egentligen granska vad har jag lärt mig och vad behöver jag lära mig mer av. Men utöver den självchecken så är det precis som du är inne på, att själva slut provet ska ju egentligen vara att man kan tillämpa det man har lärt sig. Sen är det ju utmanande, vissa mattekurser och annat är ju inte så praktiskt applicerbara där och då, utan du behöver komma rätt så långt in i mattevärlden eller rätt så långt in i kretsteori eller någonting annat för att du sen ska kunna förstå det tillräckligt mycket för att tillämpa det. Så att det finns vissa utmaningar, men generellt sett absolut håller jag med dig.
Om man skulle gå vidare lite grann till det är en annan stor grej som händer nu. Jag sitter mitt i vår Almedalsplanering på Enride. Jag är djupt involverad i våra närvaro där på Almedalsveckan. Och Almedalsveckan kommer ju att bli annorlunda i år. Den har ju varit inställd 2 år i rad på grund av covid-19. Och det har funnits någon slags digital version, men Almedalsveckan så som den var innan, och det här hade vi uppe lite grann, vi intervjuade ju Almedalsveckans general kan man väl kalla henne. Och det var nämligen så att 2019 så var jag där, och det var väl typ 7 eller 8 året jag var där, så märkte jag att den hade minskat ner. Flera stora organisationer som tidigare hade haft stora mötesplatser var inte längre där. Efter onsdagen dog den i princip ut, trots att den fortsatte hela vägen till lördagen egentligen då, med ett parti varje dag och så vidare. Så att jag kände väl att Almedalsveckan skulle nog behöva en reboot, och sen kom covid och nu är den rebootad. Nu är det två partier per dag istället för ett parti per dag, vilket betyder att den är mycket, mycket tajtare nu, Almedalsveckan. Men det är också så att flera av de här gamla arenorna man har vant sig vid kommer inte att finnas där, men däremot dyker det nya upp nu och tar plats. Så att det ska bli väldigt, väldigt intressant att se hur den här konferensen, för det är ju en jättestor öppen konferens kan man säga, och stor mötesplats, Det ska bli kul att se hur den kommer att forma sig i år. Det är dessutom valår. Så att det kommer nog vara mer och mer politik. Tidigare innan så var det väldigt mycket näringsliv. Väldigt mycket andra agendor än just de politiska som diskuterades. Men jag tror det blir mer politik i år och mindre, vad ska man säga, festivalkänsla. Som det blev lite väl mycket sånt under de sista åren. Jag tror att vi kommer att gå tillbaka mer till basics nu. Och jag ser fram emot det där, att ha fler och fler relevanta diskussioner. Så att om ni är på väg till Almedalen och känner för att träffas, hör av er. Så jag kommer att finnas där hela veckan.
Härligt. Och någonting som också är en upptakt inför valet är ju väldigt många olika organisationer som funderar på vad behöver vi göra framöver för att nå de målen som är uppsatta för oss som land. En del av det är ju 2030-sekretariatet som egentligen har som uppgift att titta på vad behöver vi för att nå klimatmålen som är satta för 2030. Och jag var med på deras dialogmöte eller workshop här i veckan och då var det massa deltagare där man tillsammans diskuterade vad krävs för att vi ska kunna uppnå effektiva godstransporter. Och det man menade med effektiva godstransporter är ju egentligen dels att man kan uppnå högre effektivitet i existerande, men det är ju egentligen att få ut mer transportarbete för mindre insatta resurser. Så att det är den typen av effektivitet. Och det krävs ju för att vi ska nå målen och man fick också då som deltagare ett underlag inför den här workshopen och sen så fick man diskutera vad vi deltagare skulle kunna göra, vad som behövdes utöver det vill säga vad politiken och annat behövde göras och hur långt man kan nå kan man väl säga. Och det jag tyckte var väldigt intressant var ju att det rådde ändå en enighet. Jag tror att hade den här panelen varit för 5-6 år sedan så hade nog många kanske ändå ifrågasatt att ja, men behöver vi bli så mycket effektiva och vi är ju rätt så bra redan. Nu är ju alla överens om att vi behöver utvecklas, det behöver gå snabbt och en stor fråga var ju just det här faktiskt som vi försöker förbättra via logistikpodden. Det vill säga hur vet man vad best practice är? Hur hittar jag nya idéer? Hur får jag tag på den där kunskapen? Om jag bara ska göra en, två eller tre saker, vad är det jag ska satsa på för att få ut så stor effekt som möjligt? Och det var det många som sa, vilket jag tycker är lite intressant också om man tittar till exempel på anslag i olika utvecklingsprojekt. Projekt som ges så är det ju relativt sällan som det viks så mycket medel för det här med att sprida den kunskapen och forskare är väl kanske inte heller allra bäst på att sprida den nya kunskapen till den stora massan utan man är van vid att kommunicera via forskningsrapporter eller artiklar och det är inte jättemånga som läser dem. Så att där ser jag att det finns ett stort sug men också en stor utmaning både att avsätta tid till att faktiskt se till att man tar del av den kunskapen som skapas men också att bidra med alla de där idéerna och tankarna som man har. Så att ni får jättegärna ha ni en tanke om att det här det är fantastisk väg att gå eller det här gav oss jättestora resultat eller det här gav oss fenomenalt dåliga resultat där vi förväntade oss att någonting skulle hända. Så får ni jättegärna dela med er för det jag tog med mig därifrån var ju just den här känslan av att ja men vad kan jag göra och det vi kan göra är ju faktiskt att hjälpa till att sprida kunskap och inspiration och tankar så att vi kan röra oss snabbare för en utmaning är ju såklart också att det är många olika parter i det här som ska agera och man ska försöka att gå åt samma håll. Och det var ju mycket som var uppe, det var juridik och det var infrastruktur och olika standarder till exempel som används och också utmaningar med att dela data och sådär. Men väldigt bra stämning tyckte jag, väldigt bra innehåll i workshopen.
Ja verkligen, jag har varit med på några av de här workshopparna, inte på denna men på andra tidigare och det är intressanta frågor som diskuteras och högaktuellt såklart.
Ja, precis. Och det här är ju också inspel till landets ledare. I samband med valet så blir det ju absolut aktuellt. Hur långt har vi nått och vad behöver vi göra för att komma ännu längre? Sen förutom webbinariet, när vi mötte lyssnare så fick jag faktiskt återkoppling också från en person som vi hade intervjuat som sa att han var så himla nöjd med intervjun, för han sa att nu för första gången tror jag faktiskt att min mamma förstår vad jag gör. Så att det är ju också ett sätt att faktiskt känna en glädje över att vi kan vara med och bidra till att sprida kunskap. Om det så är att bara mamma ska förstå vad det gör, så tycker jag att då har man uppnått ett gott syfte.
Verkligen, verkligen. Om vi ska blicka tillbaka lite grann på sen förra magasinsavsnittet, så har vi släppt 3 avsnitt. Vi fick träffa Johan Erlandsson från Villav för andra gången. Det var ju 7 år sedan hans förra intervju. Då var ju Logistikpodden ganska ung. Och Johan Erlandsson är ju en sann entreprenör och har varit med och uppfunnit och utvecklat den här fantastiska lastcykellösningen som Villav då tidigare var en fordonstillverkare. Men nu har gått över och blivit en operatör, det vill säga de är en last mile-operatör och jobbar i flera städer då och håller nu på att expandera utomlands. Och det är riktigt kul att se hur den här utvecklingen har gått, och just kriget om sista milen är ju extremt hett och det brinner till rätt hårt där. Men han pratade också om elflyg. Och när många hör ordet elflyg så tänker de ju på en enda sak. En flygmaskin som man åker till Mallis med, fast med elmotor istället. Men det finns ju så många olika grader i det här. Allt från obemannat elflyg, det vill säga drönare, elektriska drönare som kan lösa olika transportproblem. Men sen har du också, och det börjar dyka upp den typen av företag nu, där man sitter och åker en person i en eldriven flygmaskin som ska vara så lätt att flyga att du i princip inte ska kunna krascha med den. Utan du kan bara ta det dit du vill. Se det som ett alternativ till en bil då, fast elektrisk, och du flyger. Hela vägen upp till storskaliga maskiner som kan ta många passagerare och gods. Så att det där tyckte jag var lite... Det var kul att få prata med honom igen, och det var roligt att få höra om den här utvecklingen.
Ja, det jag tyckte var lite intressant också var ju just att han sa att Norge är så hett just för elflygsmarknaden. Vilket jag tyckte var intressant. De var ju snabba med att satsa på elbilar, och nu är de också inne på det här med elflyg. Där man tittar just på lite korta distanser, alltså lite mer inrikesflyg då. Så lite mindre flygplan med kanske 15-20 personer som sitter i. Så att det ska bli spännande att se hur lång tid vi får vänta på den utvecklingen. Men väldigt mycket verkar vara på plats. Men där också just prata om det här med juridiken och utmaningarna där. Och det var ju de här entreprenörerna inne på också på en wide mesh, det vill säga att för att jobba med flyg så var du i princip tvungen att skicka in din organisationsschema då och få det godkänt av någon myndighet. Och det är ju lite svårt när man är en startup och organisationsschemat ritas om varje vecka ungefär. Så att det är ju en väldigt reglerad marknad som har sina utmaningar.
Jo, men så är det, så är det. Och så är det ju med alla stora statiska system som utmanas. Vi nämnde ju utbildning tidigare här. Och för er som undrar vad det har med logistik att göra, ja, men fundera på er egen organisation. Om ni jobbar i ett stort företag, hur många självklarheter sitter i väggarna på ert företag? Det gör det även på små startups, men i små startups så utmanar man de här självklarheterna hela tiden. Vad skulle hända om du utmanade en sån självklarhet som gör att organisationsschema på ditt jobb till exempel? Är det ens möjligt? Och vad skulle det få för effekter? Eller varför inte utmana en självklarhet i hur ni styr era flöden, till exempel? Vad skulle krävas för att ni helt skulle ändra försörjningsstrategi? Det där är någonting som tål att fundera på, och det finns mycket lärdomar att ta från andra branscher.
Och det var ju som Gustav som vi intervjuat och tidigare också pratade om, just att nya mindre företag, de är ju redan i rätt tidszon, om man säger så, utvecklingsmässigt, medan det är de stora organisationerna som behöver certifiera sig och visa liksom att de är i framkant, för att det kommer inte naturligt, och där finns utmaningar tror jag som vi kommer behöva lösa de närmaste åren.
Definitivt, definitivt. Sen hade du träffat Daniel Karlberg som är vd för Norditech. Och det tyckte jag var jätteintressant. Det fick ju inte jag vara med och intervjua, utan jag fick bara vara med och lyssna. Och det var grymt coolt hur han pratade om det här med, vad ska man säga, hur man kan jobba med olika materialfraktioner och se till så att de hamnar där de behöver vara och där de kan få ett nytt liv. Och du är ju lite engagerad i det där företaget, eller hur, Nina?
Precis, jag har förmånen att sitta i styrelsen där och vi håller ju mycket på att diskutera liksom vad man kan göra med de här massorna. Och det är ju faktiskt, i tidigare intervjuer har vi kommit fram till att det är ungefär 25% av transporterna på Sveriges vägar som är massatransporter. Så bara tanken då på vilka förändringar man faktiskt skulle kunna få till, och också att inte behöva plocka upp lika mycket nytt material hela tiden, utan att kunna använda det som vi har, tycker jag ju är riktigt coolt. Och hoppas att bara det ska öka helt enkelt. Vi behöver ju bli bra på att cirkulera på alla plan. Både att återanvända, om man säger, färdiga produkter som de produkterna de har skapats, men också att kunna inte frakta runt en massa utan att kunna återanvända så mycket som möjligt nära på plats, och också att till exempel tvätta det eller utvinna de där små delarna som vi inte kan återanvända för att få en renare massa som vi sen kan använda precis som det var tänkt från början. Så att det är ju stora högar, men egentligen sånt som man tittar på som avfall, som helt plötsligt när det åkt igenom några maskiner så är det en ny insatsråvara. Det tycker jag är jättehäftigt. Väldigt rudimentärt egentligen, men det är det som är så häftigt också, att ibland behöver det inte vara mer avancerat. Det behöver bara vara, liksom, tänka till och göra annorlunda än vad många är vana vid.
Jag hade ett projekt på Chalmers och TFK där vi tittade på just samordning av schaktmassor. Där om det ska byggas en kulle på ett ställe och grävas en grop på ett annat och de råkar ligga nära varann, så borde man ju kunna koordinera de där flödena. Även om det står ett byggföretag på en av dem och en annan logga på den andra. Och i det där projektet som vi gjorde så kunde vi se att man kunde spara upp till 80% transportarbete bara genom att koordinera två olika projekt med varandra. En enorm potential. Men, och det här var det stora takeawayn från det här projektet, även om potentialen var så jättestor så hände det ingenting efteråt. Det skedde aldrig. De här företagen valde inte att samarbeta. Och trots att potentialen var så gigantisk. Och vet du när det här projektet var, Nina?
Jag har för mig, för jag hade faktiskt ett projekt som konsult där. Jag hade typ 1,5 dag eller någonting. Och då är jag för mig att jag pratade med dig om det här. Och det var ju i alla fall 10 år sedan.
Det räcker inte. Det här projektet gjorde vi 2003. Och då, det var Göteborgs stad. Och där vi hade 6 olika byggprojekt. Från 4 olika byggherrar, tror jag. Och vi kunde se att de skulle gått att samordna. Om man bara hade tänkt sig för lite grann. Det vi kom fram till var att kunden är den som måste sätta spelreglerna. Och tvinga i princip leverantörerna till det. Och jag tycker det borde inte vara så. Det borde faktiskt finnas en vilja att köra det här med Tinder för schaktmassor, som det egentligen var då, fast väldigt, väldigt tidigt.
Och det som jag tog med mig från den lilla studien som jag gjorde var ju att faktiskt Holland hade ju kommit väldigt långt, så att vi är ju bra när vi behöver, för i Holland så finns det inte överdrivet mycket schaktmassor, och man har ju utfyllningar här och där, och det vill säga att massa är faktiskt en väldigt kärnresurs, någonting som är väldigt värdefullt där. Det vill säga att de hade ju en väldigt väl utvecklad marknad för det här, just att byta. Sen är det inte alltid helt lätt, för det kan vara förorenade massor och så, och då kan man behöva hantera det på plats, eller just en liten del av massorna går inte att återvinna just för att det är föroreningar. Men majoriteten av alla schaktmassor är ju verkligen värda att återanvända. Så att Jag hoppas och tror att det kommer hända väldigt mycket där.
Ja, men det kommer det att göra. Och då kommer vi in på förra veckans avsnitt med Fredrik Norman på Skanska som pratade just om de här sakerna. Hur han är med och för in lite teknologi in i anläggningstransportbranschen. Han jobbar ju på Skanska och Skanska är ju en väldigt stor beställare av transporter och schaktmassor. Och kan också vara en sån förändringsagent då som för med sig nyheter in. Fredrik har jobbat med det här i många, många år. Men han är ju också expert på energi. För en stor del av det som transportbranschen brottas med just nu är ju tillgången på energi. Vi har ju ett krig i Europa som handlar om energi till stor del. Och allting har blivit dyrare. Så att det finns ganska stora drivkrafter nu för att hålla ner energianvändningen i systemet.
Och det är väl det som jag kan se. Man önskar ju att på ett sätt att pandemin inte hade kommit och inte de stora störningar som vi har. Och samtidigt tror jag i ett långt perspektiv så är det någonting som faktiskt gör att vi utvecklas nu väldigt snabbt på ett sätt som vi verkligen behöver. Det vill säga att vi lär oss att vara mer energieffektiva. Vi lär oss att ta hand om de resurser som finns på ett sätt som gör att vi kan närma oss de där klimatmålen ändå som vi alla behöver. Men det är först när det blir lite obekvämt som vi faktiskt ta de där stegen. Så att det som Fredrik och de gör på Skanska är ju en del av det här, och jag tänker också att för någon som sitter i hans roll så måste det ha ändrats också väldigt mycket de senaste åren, vad man lägger fokus på och hur man tänker och hur lätt det kanske är att få igenom beslut gällande de här frågorna.
Ja, precis. Och vi har faktiskt en övergång till ett kommande avsnitt där vi träffar ett företag som heter Brinja som jobbar med Internet of Things i byggsektorn. Och det är coolt för att det här är en sektor där det inte har funnits så stor teknikhöjd tidigare. Och när man nu börjar installera massa smarta sensorer och grejer som gör att man kan se saker. Och jag har personligen sett detta på väldigt nära håll för att jag har installerat solceller hemma. Och solceller i sig, det är ju egentligen en väldigt enkel pryl. Du sätter upp en platta på taket och när solen lyser på den så genereras likström. Eller likspänning. Sen behöver du diverse prylar för att konvertera det här till växelström så att du kan sen använda det i ditt hushåll då. Jag har också beställt ett batteripack till min anläggning. Det har inte kommit än, det sitter väl fast i en container i Shanghai, troligtvis. Som så mycket annat, men min tanke är ju då att styra det här systemet så smart det bara går. Genom att använda mitt batteripack som ett lager, som den logistiker jag är, så vill ju jag se till att sälja överskottsel när det är lönsamt. Jag vill ladda batteriet när det är lönsamt. Och kanske på natten när solen inte skiner men elen skulle vara billig så vill jag ju passa på att ladda mitt batteri då. Precis som jag laddar min bil då på natten. Jag har ju ett sånt här smart elabonnemang som ändrar pris varje timme. Vilket gör att jag kan hela tiden styra vissa saker. Jag har sensorer som gör att mitt värmesystem hemma anpassar sig efter elpriset. Jag har mjukvara som gör att bilen anpassar sig till elpriset och laddar bara när det är billigt. Och jag kommer att putta in fler och fler sensorer i mitt hem. Och fler algoritmer som gör att jag hela tiden kan optimera och maximera nyttan och minimera kostnaden för min el. Och om jag kan göra det i ett vanligt privathushåll, tänk då vad man kan göra i en kommersiell fastighet till exempel. Det är enorma möjligheter.
Och det där är ju någonting som man ser mer och mer när man går in i byggnader, att här har vi solceller på taket eller här har vi en bikup på taket eller både och. Och även vi har ju spanat på, nu haft ett antal leverantörer hemma och kikat på vårt tak för att lägga solceller på taket. Så att jag tror att det är fler och fler som tänker i den riktningen. Och fantastiskt tror jag, precis som du säger, vilka effekter som man kan få ut bara på ett enskilt plan. Energifrågan har ju ändå varit en väldigt stor fråga under en väldigt lång tid. Och att vi nu faktiskt börjar kunna lösa den på ett sätt är ju väldigt spännande. Och någonting som går snabbt i utvecklingen.
Ja, verkligen. Och som den tekniknörd och ingenjör jag är så ser jag ju fram emot att kunna vara med och tweaka det här systemet såklart. Så jag har beställt en Raspberry Pi för att kunna köra ett program som heter Home Assistant. Och då är det ett system som gör att jag kan koppla ihop alla smarta saker jag har hemma och göra grejer som de inte klarar av själva. Men när man kombinerar dem kan man göra roliga saker. Så att det kommer nog mer om det där skulle jag tro.
Och det där är ju, det är väl det enda som jag funderar på när den tjänsten kommer komma. Att man också kommer få någon som fixar det där åt den. För jag kan ju själv känna just teknik är ju egentligen de hjälpmedel som vi människor har uppfunnit. Men ibland kan ju tekniken vara ett hinder också. Vi har ju en bil på uppfarten som blandar såklart först kör på el och sen så kommer bensin. Men det finns ju massa olika funktioner inprogrammerade i det också. Och vi kan väl säga att jag har inte riktigt djupgrävt i dem. Jag är så jättenöjd med att den kör. Och den funkar som en vanlig bil och jag vet att det är mycket effektivare och sådär. Men som sagt var, att koppla ihop alla system och sådär känns ju sig för mig som ett hinder som inte då är teknikkramare på samma höga nivå. Jag tycker det är jättekult när det funkar, men jag är inte lika intresserad av den här första kullen man ska över uppstartsfasen. Så tyvärr har jag andra i mitt hushåll som är lite mer åt det hållet.
Ja, nej, jag tycker det är lite roligt att pusha gränserna till, för vad som är möjligt att se. Sen gillar jag också när det kommer färdiga funktioner, som det här med att min bil laddar smart till exempel. Den funktionen finns ju hos min elleverantör som har ett smart system att hantera det där. Så att där behöver jag inte bry mig. Jag har bara kopplat ihop bilen med appen och sen laddas den när elen är billig. Och se till så att den är tillräckligt laddad varje morgon när jag ska iväg då. Så att det har gått att göra tidigare också, men då var det betydligt krångligare.
Och jag tänker för den som är sugen på ny teknik så har vi ju samarbete med Elmia Lastbil och har två biljetter dit som vi tänkte att någon lyssnare ska få ta del av och få möjligheten att komma till Elmia Lastbil och besöka det och se alla nyheter där. Hur gör man då, Pio, om man vill vara med och tävla om det?
Man går in på logistikpodden.se och högst upp finns det en länk du kan klicka på där du kan komma till ett formulär där du får mata in vem du är och så vidare och svara på ett par frågor och sen deltar du i utlottningen av två biljetter. Och innan vi avslutar så vill jag bara snabbt kommentera två kaos som finns just nu som drabbar väldigt många svenskar. Det ena är kaos på Arlanda. Folk kan inte ens komma igenom säkerhetskontrollen och missar sina flighter. För att det är fler som vill resa än vad som har förutsätts. Och antagligen så finns det inte heller personal då för att hantera de här köerna på grund av att under covid så var det många som slutade eller fick sluta. Det här borde ha förutsätts, tycker jag. Det här borde man faktiskt ha funderat på och det här borde man ha försökt lösa. Det verkar vara fullständigt fritt fall där. Så att det är det ena kaoset. Det andra är ju kaoset på våra passexpeditioner. Och snacka om förutsägbarhet. Var femte år så behöver varje svensk byta ut sitt pass. Det är ingen överraskning att när ett pass har gått ut så kommer personen i fråga att vilja ha ett nytt pass med största säkerhet och största sannolikhet. Under covid har folk inte brytt sig om det för de ska ju ändå inte resa någonstans. Det här såklart borde ha fångats upp och jag tror att det fångades upp också. Men högst upp, och nu vet jag inte riktigt hur högt upp de här besluten fattas, högst upp har man inte lyssnat. Och nu helt plötsligt har vi en enorm anstormning av folk som vill åka utomlands i sommar och som vill ha pass och som inser att det tar 4 månader att få en passtid eller ännu mer. För alla er så kan jag säga att det finns en lösning. Det finns ett script där ute som är open source som en kille har skrivit som heter Pass4Alle. Om ni googlar Pass4Alle så kommer ni till en hemsida. Ni kommer alla att klara av att göra detta, jag lovar. På den hemsidan, ni laddar ner en fil. Ni installerar ett tillägg i er webbläsare, det står exakt hur man gör. När det tillägget är installerat så copy-pastar man innehållet i den här filen in i ett webbfönster. Fortfarande superenkelt. Det här tar ungefär 2 minuter. Sen, när du har gjort det, då går du in på passbokningssidan i ditt län. Och sen loggar du in med ditt bank-ID och så bestämmer du dig för var du vill ha, vilka stationer och hur många ni är. Och du matar in lite uppgifter om dig själv. Sen så börjar den leta efter tider. Och vad det här scriptet gör är att det bläddrar åt dig. Så det testar alla datum framåt utan att du själv ska behöva sitta och bläddra till nästa skärm och så vidare. Och så fort den har hittat en tid så bokar den. Så det här är inget hack. De har inte hackat någon säkerhet eller något system, utan det enda det här skriptet gör är att se till så att din webbläsare agerar snabbare än vad du skulle hunnit med själv som människa. Men den går inte in i några system och gör inget annat konstigt. Jag har hjälpt mina föräldrar idag att boka pass. Det tog 7 minuter och de fick tid inom 3 veckor. Alla jag har pratat med som har testat detta har fått tid mycket, mycket snabbare tack vare att de har använt det här. Så att gå in där om ni behöver pass. Ni ska inte behöva vänta till november.
Och ett annat tips om man har möjlighet och vill ut på en liten utflykt är ju också att man tittar i angränsande län. För det finns ofta möjligheter där också att komma relativt snabbt och få de där passen. Men jag tänker också det här att det var förutsägbarhet. Det ena jag tänker är att de helt enkelt inte är riggade på passmyndigheten för att hantera det på det här sättet. Det vill säga att knacka på och säga hej, behöver inte du ett pass för vi kan utföra det till dig nu när inte du behöver något för att du ska ha ett senare. Det är ju lite nytt att tänka så. Annars hade man ju kunnat, just som du säger, tänka sig att man pingade ut att nu håller ditt pass på att gå ut. Vill du ha ett nytt så vänligen gå in och boka tid.
Så funkar det med körkort. Då blir man påmind. Ditt körkort går ut. Du behöver skicka in ett foto senast då. Alltså det borde gå att göra det med pass också. Och så kan du, vi har bokat en tid åt dig. Du kan gå in och boka om den om den inte passar.
Det vill man inte göra. Så har man det ju i vården. Och det medför också enorma kostnader för att folk inte dyker upp. Så det är mycket bättre att man får en ping och så får man själv gå in och välja. Då ökar sannolikheten för att man dyker upp med väldigt många procent.
Ja, eller en hybrid då, att man reserverar en tid. Fram till den 5:e så kommer du att kunna ha den här tiden. Den är om 2 månader. Man kan ju vara ute i god tid dessutom innan det gamla passet går ut. Hör du inte av dig och bekräftar tiden senast den 5:e genom att skanna den här QR-koden, klicka på den här länken eller vad det nu är, så kommer den att öppnas upp för andra som vill boka. Och då får du boka en själv. Eller något sånt. Alltså det går att göra lättare, det är det jag är ute efter. Det går att göra det så mycket lättare för individen. Man ska inte behöva komma där med mössan i hand och få en tid om 6 månader. Alltså det är bedrövligt tycker jag.
Så att logistik, det är relevant för alla. Det är det vi vill säga med det här. Och vi är glada att du återigen har lyssnat på oss när vi har diskuterat högt och lågt i det här magasinsavsnittet. Nu står sommaren och knackar på dörren. Glöm inte att du har möjlighet efter sommaren att besöka Elmia Lastbil och att det finns 2 biljetter som väntar på att du ska anmäla dig. Men annars önskar vi dig en fantastiskt fin logistiksommar och vi kommer att höras av och hålla dig i handen under hela sommaren. Och nu har du också möjlighet att kanske lyssna igen på de där avsnitten som du kanske inte riktigt har hunnit med men som du varit sugen på. Innan sommaren så kommer vi gå ut och tipsa om en del avsnitt som du kan fördjupa dig i hängmattan eller när du sitter på kontoret och det inte finns så många där.
Ha det så bra. Hej då.
Hej då.
Varmt tack för att du har valt att lyssna på Logistikpodden. Vi som gör den här podden heter Nina Modig och Per-Olof Arnäs. Du når oss jätteenkelt via våra profiler på LinkedIn. Du kan också nå själva podden via logistikpodden.se på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Hör av dig, vi vill väldigt gärna veta vad just du skulle vilja höra i Logistikpodden i framtiden. Och på logistikpodden.se kan du också signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Välkommen dit! Logistikpodden.